Du lyssnar på Fängelsepodden, en exklusiv Podme-produktion.
Kan det vara han som har gjort det här och sen försökt ta sitt eget liv? Det är så vi resonerar.
Det är svårt att tänka sig att du har gått in på IKEA och dödat två personer.
Jag ska prova den svara. Kanske den olika som olika.
Vi har förlorat en älskad dotter, hustru och mamma. Vi har förlorat en älskad son och bror. De var på fel plats vid fel tillfälle och drabbades helt oskyldigt. De mördades. Gärningsmannen ska nu dömas.
TV4-nyheterna den 28 oktober 2015.
Inga av 36-åringens tidigare livshotande skador märktes utåt när rättegången mot honom inleddes i säkerhetssalen i Västmanlands tingsrätt idag. Han hade svårt att svara på flera av åklagarens frågor, ryckte ibland på axlarna och skrattade vid några tillfällen. Han förhördes om vad som hände på IKEA i Västerås den 10 augusti och om varför han högg ihjäl för honom två helt okända, slumpvis utvalda personer.
Hur känns det att ta en annan människas liv på sitt samvete? Hur hanterar man en livstidsdom och en utsikt som består av en fängelsemur? Varför begicks de bestialiska gärningarna och finns det en fortsättning efter fängelsåren? I den här programserien träffar vi fångarna på Sveriges tyngsta anstalter. De vi pratar med är dömda för mord, rån och knarkhandel. Augusti 2015. Två personer knivmördas på IKEA i Västerås. Det är en 55-årig kvinna och hennes 28-årige son. Abraham Ukba Gabir, som är en 36-årig flykting från Eritrea, döms till livstid.
Centralmakten?
Ja, men hejsan. Jag heter Ola. Ska du träffa en intagen här?
Ja, precis. Har du legitimation där?
Absolut.
Nu sitter han inlåst här på anstalten i Tidaholm. Om en stund ska vi träffas.
Du ska rakt fram genom dörren i muren där det står entré. Och sen så tar du ingången som är till höger, besöksentré där.
Perfekt, tack så mycket.
Varsågod, välkommen.
Tack.
För att komma in på anstalten passerar jag en 7 meter hög mur. Två stängsel, en säkerhetskontroll och flera låsta dörrar. Jag får foppa tofflor på fötterna och erbjuds ett överfallslarm, men avstår det. Här inne finns en insatsstyrka på 30 man som rycker ut när det blir bråk, men av den styrkan märks ingenting i besöksrummet. Nu är det bara jag och Abraham, mördaren från IKEA, och stämningen är avslappnad.
Hej!
Hej, hej!
Hej! Ola!
Abraham!
Jag trodde det skulle vara lång och stor.
Aha!
Hur mår du?
Jag mår bra.
Det är en kortväxt man som tar plats i fåtöljen mitt emot mig. Abraham kommer direkt från anstaltens skapande verkstad. Där får de intagna tillverka smycken, stöpa ljus och jobba med keramik. Det berättar Abraham som har på sig blå snickarbyxor, en grå t-shirt och kriminalvårdens tofflor. På golvet ligger en sliten grön plastmatta. På ett bord står en vattenkokare. Bara några meter från fönstret ser vi den stora muren. Abraham har inget emot muren. Det får jag veta när vi plockar fram engångsförpackningar med pulverkaffe.
Abraham, vill du berätta, varför är du här?
De hämtar mig, de som polis. Mm. Yeah.
Och det var 2015?
Ja, yeah, exakt. Den från 2015.
Ja.
Den började.
Och det var då som dubbelmordet på IKEA hände?
Som pratar med, ja.
Så du har varit 7 år i fängelse?
Från 2015 august till nu nära 7. Ja, snart nästa august det blir 7.
Hur har de 7 åren varit?
Den fängelse inte samma som ut. Tack Gud. Jag pratar med dig nu. Jag pratar med andra folk. Jag gör som tränare. Jag äter, jag sover. Tack Gud. Men den fängelse. Jag inte gör många grejer.
Hur ser en vanlig dag ut här för dig?
Vad menar du?
Kan du berätta en dag i fängelset? Vad gör du? Gärna på svenska.
Okej. I fängelset jag gör som träna också. Jag vill träna. Den är riktig för mig. För hälsa. Som jag kör som cykla. Och så jag spelar fotboll. Och så jag gör som gymmet. Och så jag gör promenera också. Och så jag har böcker också. Jag läser. Jag går till jobba också.
Är det tråkigt att vara här?
Ah, den fängelse. Fängelse menar den fängelse. Jag kan inte göra många grejer vad jag vill. Inte som ut. Men som jag pratade för att ta god. För jag har hälsa för mig. Alla plats inte perfekt. Den är inte perfekt. Om jag är i Eritrea, den är bästa för mig. Om jag är i Eritrea, jag kan bo med min mamma. Jag var många år i Eritrea. Jag pratar eritreanska språk.
Abraham har suttit på flera anstalter. Direkt efter morddomen placerades han på Kumla. Där konstaterade kriminalvården att det fanns en hotbild mot honom, en fara för hans liv. Han flyttades därför till Salberga, men efter bara 4 dagar i det nya fängelset blev han misshandlad av en medfånge. Lösningen blev en flytt till Tidaholm, sen Hall och nu är han tillbaka här på Tidaholm. I sin cell på skyddsavdelningen finns en säng som sitter fast i väggen. Abraham har ett enkelt skrivbord, en CD-spelare, några böcker och en massa privata bilder. Bilderna fick han hämta ut i en fotoaffär under en bevakad 4 timmars permission. I cellen har han också en bibel, säger han. Religiös har han varit sedan 2009. Det var då som Gud och Moses dök upp i en av hans drömmar, säger han. Från cellen ser han stora tallar och den 7 meter höga muren.
Ja, yeah, den muren, svart muren. Ja, yeah, det är som svart muren, det här. Den svart muren som ingenting.
Det är en väldigt deprimerande utsikt.
Vad du menar?
It's very ugly out of here.
It's stone. It's like wall, you know. Stone is stone is must is good. Stone is work, you know. It's some construction.
Okay.
Yeah. So fängelse, you know. Yeah. Even outside must have wall, you know. That's important.
Har du en egen toalett i ditt rum?
Nej. Men när vi vill kanske, om jag vill, jag kan ringa, jag har telefon i mitt rum. De kan komma, men innan stänga jag går till toaletten. Om jag vill pissa, jag har den i mitt rum, den för som...
Ett handfat?
Yeah, I do inside. Yes. It's like normal because...
Hur är vakterna mot dig? Hur är personalen?
Ja, den är okej. Så, vad menar du exakt?
Är vakterna snälla?
Ja. Om jag vill göra andra grejer, de kan hjälpa mig. Ingen fara. Vi kan prata. Yeah.
Har du foton i ditt rum?
Ja, jag har foton.
Vad föreställer fotona? Vilka personer är det på bilderna?
När jag går till lufthåll, jag fick foton. Också foton från min familj. Från min mamma, min syster, min bror, min kusin. Jag har 20 foton.
Hur känns det att titta på de fotona?
Den som är bra för mig, den är viktig. Jag tittar ibland. Den är viktig för mig. Den är bra, den är min familj. Jag vill. Ibland jag tittar som jag pratade, den är mycket bra. Jag inte tittar som lång tid. Också för mamma från 2004 till nu.
Det är gamla bilder.
Nya bilder också, det finns. Yeah. Jag har inte tittat för lång tid för som min mamma också.
Är livet ett skämt?
Vad är det för?
Du verkar lycklig. Är du glad?
Ja, tack gud. Tack gud, ja. Yeah. Jag är okej. Okay. Ja, yeah, jag är okej. Okay. Som jag pratade. Jag läser bra. Det är viktigt. Ja, yeah, som Eritrean boker. Jag kan lära. Många grejer. Den kanske hjälpa för mig för glad också. Ja, den om Gud hjälper mig, jag kan bli glad. Om Gud hjälper mig, jag kan läsa bra. Om Gud hjälper mig, jag kan träna bra. Ja.
Gråter du ibland?
Nej.
Aldrig.
Nej. När kanske när jag som skicka. Ja, som glad. Ja.
Är du en snäll person?
Jag? Jag vet inte exakt, kanske. Jag tror jag vet inte exakt.
Hur är du som person? Det kanske är svårt att berätta om sig själv, men hur är du? Vill du försöka berätta?
Jag tror mer 50% kanske är snäll. Kanske 60% eller mer.
40% då? Är det dåliga saker, eller?
Ja, kanske. Inte alla folk som är perfekt. Yeah. Mm.
För när jag träffar dig så upplever jag dig som en positiv och snäll person. Det är svårt att tänka sig att du har gått in på IKEA och dödat två personer.
Jag ska prova den svara. Kanske den olika. Jag tror för mig den som olika. Kanske en gång det blir som dålig dag. Så för mig den som olika. Jag pratar det som olika.
Betraktar du det som en olycka och att du hade en dålig dag?
Ja, så den som dålig dag. Som olika dag. Ja. Yeah.
Vi ska prata mer om det som hände inne på IKEA den där hösten 2015, men först vill jag veta mer om Abraham. Han föds i Eritrea 1979. I Rättsmedicinalverkets utlåtande tecknas bilden av en sprallig liten pojke. Mamman är hemmafru och pappan säljer tyger. Om Abrahams barndom och uppväxt skriver den statliga myndigheten. Han ska ha blivit agad då han var olydig, men inte högre grad än normalt i hemlandet. Ukba Gabir beskriver att han inte varit i slagsmål som barn, men i övre tonåren. I övrigt säger han att han alltid varit utåtriktad, tyckt om att umgås med vänner och varit intresserad av sport. När Ukba Gabir var i tonåren försvann hans far ur familjebilden, varvid han fick ta ett större ansvar för sina yngre syskon och arbeta jämsides med skolgången. Han säger att han gått sammanlagt 10 år i skolan.
Hur var du som liten pojke när du växte upp i Eritrea?
Som jag var bra. Jag var bra. Jag vuxna med min familj. Jag vuxna med min mamma, min pappa i affären som business. Och så jag går till skolan, elementär skolan. Jag går första. Sen jag går till high school också, 8, 9. Den bra, jag har bra tid som min kompisar i skolan, lärare tillsammans, som vi har som kärlek. Yeah.
Och det var du, mamma och pappa, syskon?
But,
hade du syskon?
Yeah, jag har syskon, jag har 3 syskon.
Och din pappa, vad jobbade han som när du var liten?
Business, affären. Affären, vi har affären. I affären vi säljer många grejer och han fixar som kläder. Folk de vill fixa den kläder om den som trossig. Baba kan fixa. Yeah.
Jobbade din mamma där också?
Ja, yeah, men mamma många gånger jobbar i hemma. Vi är många barn. De barn, de om vill gå till skolan, de vill mat, de vill fixa. Fixa som kläder också, den viktiga. Om den inte smut. Den bra. Den mamma kanske fixa den kläder med hunden. Tvätta. Den inte enkelt. Den också.
Bodde ni i stan eller ut på landet?
Som lite stad.
Stad?
Ja, lite stad. Inte stor stad, inte som huvudstad, men lite stad. Den lite stad, men det finns skola. Ja, det finns så många grejer. Den är bra. Från hemma till skolan. Kanske 300 eller 400-500 meter bara. 600 meter. Inte långt.
Hade du många kompisar?
Jag tror jag har. Ja. Jag har kompisar, ja.
Så du var en glad liten pojke som hade mycket att göra.
Vad menar du?
Du var en glad liten pojke. You was a happy boy with a lot of friends.
Yeah, it's okay. Yeah, ingen fara. Min mamma snäll också för mig. Min pappa också snäll. Min mamma, min pappa, ingen fara för mig.
Slog de dig någonting?
Kanske en gång, min pappa. En eller två gånger, kanske.
Vad hade du gjort då? Kommer du ihåg det?
När jag var kanske 11 år. Eller jag vet inte exakt. En gång jag äter så mycket socker. Den är inte bra.
Och pappa blev arg?
Ja, pappa, min pappa. Ja. Jag äter mycket som socker från affären. Ja, många gånger. Den är också inte bra för tänder. Den pappa kanske slår mig en gång.
När du var liten, vad hade du för drömmar om framtiden?
Kanske den många grejer, men som jag vill komma till Sverige också.
Hur gammal var du då när du började drömma om Sverige?
Kanske 6 år. Jag vet inte exakt. 6.
Så tidigt?
Ja, jag tror kanske 6 år.
Visste du någonting om Sverige?
Vad du menar?
Visste du att Sverige fanns och att det var ett bra land?
Ja, den Europa, jag tror den bra land. Jag tror. Men min plats, den Eritrea. Anyway. Mm. Men Europa, den många folk, de tror inte bara jag. Många folk, de tror den Europa, den bra. Mm. Mycket pengar. Teknologi, jobbar här enkelt, inte som Afrika, den många jobbar, den är svart, inte enkelt. Svart jobbar, kanske lite pengar. Yeah.
Hur var det att växa upp i Eritrea?
Vad du menar?
Var det bra eller dåligt i Eritrea när du var liten?
Den bra för mig, ja. Yeah. Den bra, men inte mycket pengar, men den bra. Den bra. Den, om jag bor med min mamma, min... den bra med min kompisar. Samma språk. Ja. Yeah.
Var du med om något trauma i din barndom? Var du med om något stort problem när du var liten? Något obehagligt, läskigt?
Som ingen problem när jag var liten. Ja, men ingen problem. Går skolan, ingen fara. Ja. Kläder, ingen fara. Kompisar, ingen fara.
Efter skolåren rycker Abraham in i militären. Han är vakt i marinen men deltar aldrig i några strider. Efter 5 års värnplikt bestämmer han sig för att lämna sitt hemland. Han vill uppfylla sin barndomsdröm om ett liv i Europa och få ett bättre liv. Han vill bli svensk medborgare, utbilda sig och göra rätt för sig.
Om jag kommer här, om jag fick papper, ingen fara. Jag kan gå till skola, kanske jag kan gå till jobba, ja, utan problem. Den bra, den rik land, de har pengar, den riktig, de har många grejer.
Abraham är 25 år. Efter 5 år i marinen är det dags att förverkliga drömmen om ett bättre liv, ett liv i Sverige. Det är sent på kvällen och han och en vän tar farväl av sina respektive familjer. Första utmaningen är att passera landsgränsen och ta sig in i Sudan. Vännerna vandrar genom skogar och över berg. Det är mitt i natten. Abrahams vän, som bor nära gränsen, är bekant med terrängen som bevakas av militär.
Vi börjar åka som på natten. Om vi går på dagen, den är som inte enkelt att gå till andra länder. Kanske den eritrean soldater, de kontrollerar oss. Den kille, han förstår den plats. Han bor den plats, den är nära till den andra landen, till menade för Sudan. Och den min kompis, vi kommer till Sudan. Den är för första gången för oss.
Efter många timmar till fots har Abraham, hans kompis, nått det första delmålet, Sudan. Efter ett par dagar i Sudan tar de sig vidare till Libyen. Därifrån går flykten med båt. Man ska korsa Medelhavet. När de kliver i land gör de det på italiensk mark. Abraham får tillfälligt uppehållstillstånd i Italien, men han tror att det är bättre i England. Han har en avlägsen släkting där och de kommande åren vistas han illegalt i England. Han tar också en sväng till Danmark och Norge. I Norge söker han asyl men får avslag och skickas tillbaka till England. 2013 når Abraham Sverige. Mottagandet blir inte som han tänkt sig. Han får veta att han ska utvisas till Italien. Han bestämmer då att han ska försöka hålla sig undan de svenska myndigheterna. Asyl kan han ju söka lite längre fram, tänker han. I nästan 1,5 år lever Abraham ett undanskymt liv i Sverige på olika ställen. Han bor en tid i en liten lägenhet ihop med några andra flyktingar. Han bor även hemma hos sin syster. Sista tiden bor han på Kallstensgården som ett flyktingboende i Arboga. Många av hans vänner, som han menar befinner sig i samma utsatta situation som han själv gör, får uppehållstillstånd i Sverige. Men själv får han ett tråkigt besked på Migrationsverket. Sommaren 2015, bara några veckor innan han går in på IKEA, får han veta att han snart måste lämna landet. På morgonen den 10 augusti 2015 kallas Abraham till ett sista samtal på Migrationsverket. Vi hör enhetschef Kiki Kempe i P4 Västmanland.
Han var här på ett inplanerat besök hos oss och det löpte på efter ordning och han lämnade lokalen utan någon som helst aggression här. Så att vi, för oss så var det ett besök som alla andra besök helt enkelt. Inga konstigheter.
Abrahams sista hopp är släckt. Barndomsdrömmen är krossad. Han tycker inte alls om det han fått höra på Migrationsverket. Kunde de inte sagt redan från början att han borde ha satsat på Tyskland, tänker han. Abraham känner sig förd bakom ljuset.
Jag går. När jag går till Migrationsverket, hon pratar med mig för lämna.
Lämna Sverige?
Ja, yeah. För lämna för Sverige, ja. Yeah. Den pratar inte min program, inte min fortplan.
Vad kände du då?
Vad menar du?
What do you feel when they say you have good to...
Yeah, den inte riktigt.
Kände sig att det här är inte riktigt?
Ja. Yeah.
Det här är inte rätt.
Nej, yeah, de har inte rätt. Yeah,
blev du arg?
Ah, som arg, ja. Yeah. Som arg, ja. Yeah. Yeah, yeah. Så därför den blir som olika grejer.
Missnöjd efter mötet på Migrationsverket träffar Abraham en bekant på stan i Västerås och de tar bussen ut till Erikslunds köpcenter. 12.43 kliver männen in på IKEA. Abraham har bestämt sig. Han ska döda IKEA-besökare som ser svenska ut. Sen ska han döda sig själv. Hans vän, landsmannen från Eritrea som är med honom, vet inte vad som är görningen. På avdelningen för husgeråd tar Abraham fram en rostfri kastrull och två stora knivar. Han börjar sen en mödosam kamp att få fram knivarna ur förpackningarna. Plasten sitter hårt.
Like I hit the people, you know, and for myself, you know. Yeah, so it was not good, you know. We go by bus, you know. Yeah, to that place, you know.
Kommer du ihåg själva attacken?
What do you mean exactly?
Do you remember when you killed these two people?
It's I don't know that. I remember that day, you know. It's, I remember anyway, maybe not 100%, but I remember I take the knife like I told you, you know. I hate them and I hate for myself, you know.
Det var en fin och solig dag. Vi var ute och arbetade som vi brukar med vanlig linjeverksamhet. Vi var civilklädda med civil polisbil.
Vi hör polismannen Andreas från insatsstyrkan.
Jag vet att jag satt i telefon när själva larmet kom in här från vår regionsledningscentral. Eller att det är något som sker på IKEA i Västerås. Och det ska vara en knivskärning. Den utlarmningen kommer jag ihåg, den är så specifik och lugn och saklig. Så att redan där ska jag säga, reagera på en bra utlarmning. Och det kommer in att det är en knivskuren och sen hör vi att det är ytterligare en knivskuren, att det är som pågår där. Vi ligger ju bra till, för vi ligger i stort sett på E18 som passerar igenom Västerås. Vilket innebär att vi har raka vägen ut. Och därav kommer vi först. Vi ligger så pass. Vi har en bit framkörningstid, så det hinner ju börja komma in kollegor på radion. Och RLC-operatören fortsätter att ge en lägesbild.
Andreas och hans kollega Johan kör i full fart och med tjutande sirener. De parkerar utanför IKEA. Sen går de in i byggnaden med dragna tjänstevapen.
Jag reagerar också på lite grann att det är ganska lugnt när vi kommer fram. Vi kommer ju direkt ganska nära porten och sådär när vi kliver ur. Vi har även fått ungefär vart det är på IKEA. Så vi vet var vi ska ta oss in och sånt där. Och vi hanterar det här som en, det polisen kallar PDV, pågående dödligt våldssituation. Så vi väntar inte in fler, utan vi är två stycken och vi går på det för att avbryta det. Där kommer vi in, det är nedervåningen, ganska nära den portingång som vi har på Erikslunds utcentrum. Så det är inte så många meter. Vi möter en del människor, men ändå hyfsat lugnt utanför. Så här. Sen får vi en kvinna som vinkar när vi kommer in där. Som senare visar vara en sjuk, någon form av sjuksköterska, om hon jobbade inom sjukvården. Och kommer in, går förbi det här barnleklandet som IKEA brukar ha. Där passerar den och så är det ju bara ett antal, en avdelning mellan barnavdelningen här då, som vi är första människan ligga på golvet. Och jag vet att vi jobbar fortfarande på att vi inte vet inte vart gärningsmannen är och så vidare. Så vi, dels får jag den här kvinnan säga att det är allvarligt och svårt. Men vi tittar, vi kan inte göra någonting åt det här med den sjukvårdskunskap och sjukvårdsmaterial vi har och att vi fortfarande har en gärningsperson som springer omkring här inne. Det är våran bild vi har. Så vi börjar gå mot där det har hänt. Jag ser den första, kommer in lite till, ser ytterligare en person som ligger livlös. Bedömer ju samma bedömning, tittar, ser vi, ingenting vi kan göra snabbt eller någonting här.
Personerna på golvet ser livlösa ut. Nu gäller det för Andreas och hans kollega att stoppa det dödliga våldet som pågår i varuhuset. Fokus blir att hitta gärningsmannen. Och några meter bort gör Andreas ytterligare en upptäckt, nämligen Abraham som ligger utslagen på golvet. Andreas vet inte att det är Abraham som är gärningsmannen som han jagar.
Och han ligger på rygg. Han är däremot vid liv. De andra har ju i stort sett bedömt som utslagna för våran del. För vi, med det vi kan och ska och vad vi har för mål. Men den här ligger ju lite... Han rör sig, han är vaken. Dock han svettig. Så här, Och när jag kommer närmare då ser jag att han har ganska stora sårskador i magen. Rätt rejäl, ska jag säga. Och jag ser även att det ligger en kniv en bit från hans hand. Det är den jag reagerar på också. Tänker att instinktivt titta, det där ligger inte bra. Jag blev fortfarande att det här är en som har blivit utsatt för gärningspersonen. Det är inte han som är gärningspersonen i det här läget. Men jag tar bort den kniven, kan inte riktigt förklara varför. Men det blir, jag ser att kniven är blodig på äggen och sådär. Så, så.
Flera polispatruller har nu kommit fram till IKEA. Det är livlig aktivitet i polisradion. Det talas om två gärningsmän. En av dem har sett springa i en trappa och kanske gömt sig i ett personalrum.
Ja, men om någon tar hand om den här skadade, bevakar det området, så går vi på fortsatt jakt mot gärningspersonen. Sen kommer det att ett signalement som stämmer på en band som står på baksidan av Erikslunds köpcenter, alltså utanför området. Och som stämmer väl överens med den som sprungit och varit närvarande vid det här dådet då. Så, då blir det ju att vi riktar blickarna ditåt. Vi måste ta oss dit. Vi börjar löpa ditåt genom del IKEA, dels genom Erikslund. Och fortsatt är det ju mycket, en del människor, men jag tror inte de riktigt har förstått vad som har skett inne på IKEA i det här läget. Utan det är som ingen panik ute i köpcentret. Kommer ut på en busshållplats så ser vi den här mannen. Och det var att han hade en gul tröja, så det var ganska utstickande signalement. Så, och där uppslutar upp det två kollegor som kommer hit strax före oss. Som hinner gripa den här människan.
Under tiden som polisen griper mannen på busshållplatsen vänder Andreas in på IKEA. Varuhuset utryms och poliserna börjar tro att det är Abraham, han som ligger där och blöder på golvet, som är en av gärningsmännen.
Kan det vara han som har gjort det här och sen försökt ta sitt eget liv? Det är så vi resonerar.
Abraham körs med ambulans till sjukhuset. Mannen på busshållplatsen grips. I media får den personen epitetet 23-åringen. De två männen är nu misstänkta för mord. Medan 23-åringen förhörs av polisen vårdas Abraham på sjukhus med livshotande skador. Polisen gör sitt första uttalande i P4 Västmanland.
Vad vet ni om gärningsmännen?
Ja, vi vet ju vilka de är på så sätt att vi har dem anhållna. Så vitt vi kan bedöma så finns det inga andra gärningsmän. Men vi håller på med utredningsarbetet, så att det är ju i utredningsarbetets absoluta linda vi befinner oss.
23-åringen har inget med morden att göra. Det inser åklagaren, som istället betraktar 23-åringen som ett vittne. Intresset riktas istället mot Abraham, som snart erkänner våldsdådet från sin säng på sjukhuset. Åklagare Eva Morén i P4 Västmanland.
Är IKEA ett planerat ställe, skulle du säga?
Nej, jag tror inte att IKEA i sig är ett planerat ställe, utan de uppgifterna han har lämnat, de innebär ju att han letade efter knivar och att han ansåg att han inte hittade den sortens knivar som han behövde. Och därefter så har han då fått tips om att det ska finnas köksutrustning ute på IKEA, och därför så har han åkt dit. Jag tror inte att han har haft några tankar dessförinnan om att just välja IKEA som mål.
Han har uppgett i förhör också att han ville visa sin besvikelse över det här beskedet. På vilket sätt menar han att han ville göra det?
Ja, närmare hans förklaring, den kan inte jag redogöra för, utan det kommer ju han få redogöra för vid en förhandling som finns. Det jag har berättat här idag, det är att han har ändå gett uttryck för att det här på något vis hade att göra med att han var besviken och desperat på grund av att han inte skulle få vara kvar i landet.
Det står nu klart att det är Abraham som begått dådet ute på IKEA. Frågan som nu uppstår är om Abraham är en kalkylerande mördare som ska ha fängelse eller om han haft en förvriden verklighetsuppfattning och ska ha rättspsykiatrisk vård. I besöksrummet på Tidaholm försöker jag få fram Abrahams motiv. Var det hämnd, terror, galenskap eller något helt annat?
Varför högg du då med kniv?
Yeah, it's like accident, you know.
Accident in your brain or?
I think so.
You think so?
Yeah.
Hörde du röster eller hallucinerade du?
What do you mean exactly?
Did you heard voices in your head or something?
Not like that. It's sometimes like angry maybe. Because the promise they broke, you know, Swedish, you know, about the paper, you know, for the rule, for I wait for 1 year, 6 months, around 6 months, you know, that's why maybe they make me something, you know. Sometimes, you know, it's people, they make a problem for the people, you know.
Men du fick vänta i 1 år och 6 månader i Sverige. De här personerna som gick på IKEA, de hade inte gjort dig någonting, Abraham.
I don't know them. I see them like first time, you know. I not tell you they are my enemy. No, not like that. I don't know them, you know. Even I not talk one word with them, you know. But it's like I told you, it's like accident. By another things can happen.
What? Hur kände du dig? Om du försöker förklara, hur kände du dig, Abraham, när du tog kniven och gick fram till just de två? Försök att berätta.
It was not good. It's not good, you know. It's peace is good, you know. Yeah. But even I hate for myself that was like a bad day, you know. It's like accident. It's not good, you know. Maybe I was young. I don't know.
Abraham menar att han hade väntat i Sverige 1 år och 6 månader helt förgäves. Han var arg. Det var en olycka. Han var ung. Kanske hade han en dålig dag. För det fick två personer plikta med sina liv. Efter dubbelmordet får Abraham gå igenom en stor rättspsykiatrisk undersökning. Hade han en allvarlig psykisk störning den där dagen ute på IKEA? Svaret är nej. Det framgår i ett utlåtande från Rättsmedicinalverket som är daterat den 16 oktober 2015. Ukba Gabir bedöms vid gärningarna ha agerat utifrån den kränkning han upplevt och nekats uppehållstillstånd i Sverige. Han beskriver hur han direkt efter beskedet började planera att beröva svenska personer livet på ett sätt för att få frid och kompensera för sin besvikelse. Han hade inga tankar på att skada sin medföljande kamrat eller andra landsmän eftersom detta inte skulle bli lika uppmärksammat. Ukba Gabir ville med sitt agerande sända en signal till samhället om att det sätt på vilket han blivit behandlad var oacceptabelt. I sitt tänkande är han fullständigt självcentrerad och ser andra personer enbart som ett medel att nå sina mål. Han bedöms vid handlingarna utifrån sitt udda, självcentrerade tänkande ha agerat fullständigt rationellt. Varken Ukba Gabirs fungerande före eller efter gärningarna framkommer några som helst tecken på en försämrad verklighetskontakt i form av hallucinationer eller vanföreställningar och inte heller på någon form av förvirring som kan ses vid akuta psykotiska tillstånd. Inget av de tillstånd vilka enligt svensk lag bedöms utgöra en allvarlig psykisk störning föreligger hos Ukba Gabir. Abraham står åtalad för 2 mord och polisen håller presskonferens. Expressen, Aftonbladet, TV4, TT och Sveriges Television. Alla är där. Johan Strömberg, som är brottsoffrens målsägande beträde, vänder sig direkt till svenska folket.
De efterlevande har bett mig framföra följande statement. De säger så här. Vi har förlorat en älskad dotter, hustru och mamma. Vi har förlorat en älskad son och bror. De var på fel plats vid fel tillfälle och drabbades helt oskyldigt. De mördades. Gärningsmannen ska nu dömas. Denna fruktansvärda händelse har på ett obehagligt sätt använts som ett slagträ i olika sammanhang, i media och i andra forum. Det tar vi kraftigt avstånd ifrån. Vi vill inte att deras död används och kopplas till integration och invandringspolitik. Vi vill inte bli kontaktade och kommer inte uttala oss mer i denna fråga, och vi ber respektera det. Tack.
I tingsrätten yrkar åklagare Eva Morén på livstidsfängelse. Abraham protesterar. På sin höjd vill han bli dömd för grovt vållande till annans död. Advokat Per-Ingvar Ekblad.
Han erkänner att han utdelat knivhugg mot både och att detta medfört döden för de båda. Det råder ingen tvekan om att han genomfört ett aggressivt angrepp. Han har dock inte haft för avsikt att döda någon av dem. Han bestrider därför ansvar för mord. Han medger emellertid ansvar för grov misshandel och grovt vållande till annans död.
Tingsrätten går på åklagarens linje. Livstid.
Så själva domslutet, det blir det att döms för mord i två fall och påföljden bestäms till fängelse på livstid. Utvisas ur riket och förbjuds att återvända hit.
Advokat Thomas Bodström, som var Sveriges justitieminister mellan år 2000 och 2006, har god insyn i många uppmärksammade rättsfall. Thomas menar att Abraham visste vad han gjorde inne på IKEA och att fängelse var den enda rimliga påföljden.
Det finns ju den typen av galenskap som gör att människor kan attackera ett litet barn, men i sin föreställningsvärld så attackerar man en drake eller ett monster eller liknande. Då är det just det att man vet inte vad man gör, man anses inte kunna behöva ta ansvar för sin egen gärning och så vidare. Sen är det ju så att människor kan ju begå de mest galna brotten och utan något som helst syfte eller avsikt som i det här fallet. Men de vet ändå vad de gör. Och då får de också ett ansvar för det.
Och den här Abraham, han var väl medveten om vad han gjorde?
Ja, han visste att han attackerade två personer där med kniv. Han förstod att de här personerna riskerar dö om man gör på det sätt som man gör. Och därmed så är förutsättningen uppfylld för att han ska kunna dömas för mord och få en påföljd då, som i det här fallet blev livstidsfängelse. Sen är det så att i vissa fall så kan man ta hänsyn till en persons mentala hälsa, och det kan ju vara en funktionsnedsättning och så vidare, som gör att det ändå påverkar straffet även om man vet vad man gör. Det vill säga att man är på en annan intellektuell nivå än andra personer. Man kan ha en psykisk åkomma och så vidare. Och då är det någonting som domstolarna kan ta hänsyn till. Men här är det två brutala mord, och då är det svårt att se någon annan påföljd än livstidsfängelse.
Thomas berättar att han mött en hel del gärningsmän som gett ett kyligt intryck.
De verkar helt oberörda över det som har hänt. De verkar oberörda över de har familjemedlemmar till den som har avlidit, sitter och gråter i rättssalen, och de visar inte min. Likaså när man visar obduktionsprotokoll och så vidare. Och där blir man ju väldigt förvånad över som advokat att de kan vara så känslokalla. Men de är faktiskt inte alltid känslokalla. Men känslorna är fokuserade på sig själva. Så de kan plötsligt börja gråta och de kan bli väldigt ledsna och väldigt känslosamma. Men då handlar det nästan alltid uteslutande om dem själva. De ser sig bara sig själva situationen. De kan bli väldigt ledsna när de förstår att de ska sitta länge i fängelse. Men de känner ingen empati på att de har dödat en annan människa.
Vad känner du när du träffar en sån person som inte genuint verkar ledsen?
Nej, det är väldigt obehagligt faktiskt. Samtidigt så är det ju ofta så att det här är någonting som inte den personen kan hjälpa. Men det är väldigt obehagligt att en person som har dödat en annan människa är mest bekymrad över att den är häktet att bli förkyld. Eller att fotbollslaget som hejar på förlorade. Medan man ska förbereda en rättegång om ett mord den här personen har begått. Men det verkar de ganska oberörda för.
Nu sitter vi här på Tidaholmanstalten, Abraham och jag, nästan 7 år efter morden på IKEA. Jag försöker få Abraham att berätta vad han känner för mordoffren, men han svarar undvikande att han inte tänker på dem. Tack Gud som räddade mitt liv, säger han istället.
Thanks God, I saved my life, you know.
Du attackerade dig själv. Kan jag få titta var du högg dig själv?
Here, this, you know, around here, please, you know.
Oj, oj, oj.
Yeah, so they did 2 times like operation, you know. Mm. So, but it's okay.
Det försökte du träffa hjärtat på dig själv?
Not hjärtat, around here, you know. Mm. Around this place, I think hjärta is here, you know. Mm.
Men det är ganska nära. Det är ett stort R, 20 cm långt. Hur känns det när du tittar på R:et nu?
Nu? Mm. Ah, it's okay. It's like normal for me anyway. It's okay. I don't want to lie, you know. It's normal, but like this is happened. It's they fixed it, you know. I want to tell you like I told you correct, you know. I am okay. I'm not sick. I'm very good, you know. It's no problem, you know. I can drive very good.
Like, Abraham, du är frisk.
Yeah.
Men hur mår du?
Huh?
Hur mår du mentalt?
I'm okay. I'm very good. Thank you very much, you know. God.
Do you feel like a dangerous man?
No, aldrig. I am not like dangerous man. No. Yeah, I believe like that myself, you know. Nothing. I'm not 100%. I'm dangerous man, but.
Varför gjorde du det här, Abraham? Varför gjorde du det här på IKEA?
It's like I thought. It means. Maybe from another people, maybe natural can happen accident. That's like that, you know. So nobody perfect. That's why I think. I don't know. This I don't know. Maybe it's God's plan. I don't know. Yeah, but that was not good. I not accept it. I don't know. Maybe I was young.
Vad säger din mamma?
My mama is. She not feel good about like that, you know. That's why I want to go fast to my country, you know. If I have time with my mama, that's the best.
Abraham vill lämna Sverige. Det var ett misstag att ens komma hit, säger han. Helst av allt vill han avtjäna resten av sitt straff i Eritrea, i hemlandet. I ett lokalt fängelse skulle han på ett lättare sätt kunna prata med sina familjemedlemmar i telefon, säger han.
Också om jag går till Eritrea, kanske inte perfekt, men den bästa för mig. Om jag går ut, jag kan ringa också. Många grejer när jag vill, jag kan ringa kanske 5 gånger, 10 gånger i dagar. Jag kan ringa på kvällen. Men här jag kan inte göra många grejer.
När pratade du senast med någon i din familj? Hur ofta pratar du med din mamma i telefon?
Inte, kanske efter lång tid. Ja, yeah. Den från här också den network ibland kanske inte funkar. Yeah, so ibland också om jag ringer till min syster kanske han jobbar. Then jag inte ringer med mobil från här. Bara för hemma. And hemma kanske om min syster man han har i hemma kanske han sover. Om han jobbar på natten han vill sova på dagar.
Vad saknar du mest från Eritrea?
Min mamma. Ja, yeah, min mamma jag saknar. Jag vill bara min mamma. Ja. Yeah.
Snabb koll med Thomas Bodström. I Abrahams önskemål juridiskt rimligt att avtjäna resten av strafftiden i hemlandet?
Nej, det är det inte, därför att vi har inte den typen av överenskommelseavtal med Eritrea, som dessutom är en diktatur, där vi också kanske kan gissa att det går att köpa sig ut eller att det finns korruption. Vi har i alla fall inte den kontrollen som vi har när vi låter medborgare i andra EU-länder avtjäna straffet som vi har avtal med andra länder, utan det kan vi bara göra om vi kan vara 100% säkra på att lita på att det landet verkligen fullföljer det straff som personen har dömts i Sverige.
Så en flytt till Eritrea är utesluten alltså?
Ja, det skulle jag säga, att det skulle förvåna mig enormt om Sverige gick med på det.
Abraham berättar att han har en dotter. Hon är 16 år och bor i London. Dottern vet inte att han sitter i fängelse för mord, men tids nog ska han berätta. När han friges vill han ta körkort och jobba som taxichaufför, men när det blir vet han inte. Först 2025, när han suttit i fängelse i 10 år, kan han ansöka om tidsbestämning av sitt livstidsstraff. Besökstiden lider mot sitt slut. Nu är det bara minuter kvar. Abraham berättar att han behandlas väl här i fängelset, men att han saknar livet där ute, på andra sidan muren. Han vill leva ett helt vanligt liv.
Inte bra många år fängelse utan barn, utan fru, men inte riktigt. Jag är inte bra. Måste ha som bra som bra kärlek varandra. Det är en viktig tanke, bra.
Känner du dig ensam här inne?
Jag? Nej, ingen fara för mig. Om jag pratar inte mycket, men jag pratar så lite också. Om jag vill prata, jag pratar lite svenska eller engelska. Också jag har böcker. Jag har jobbat som varje gång som upptagen.
Och på kvällarna, då sitter du ensam i rummet, i cellen. Hur är de timmarna på kvällen?
Jag har många grejer i mitt rum. Jag har som böcker. Jag skriver. Jag läser. Ibland jag tittar på tv. Jag lyssnar på musik också.
Abraham har skött sig nästan exemplariskt under åren här i fängelset. I kriminalvårdens dokument om rapporterade incidenter noteras bara små saker. Mars 2019. Vid morgonsläppet till yogan saknas Abraham. Personalen söker upp honom och påtalar att det är dags att gå till anvisad sysselsättning. Abraham svarar att han inte tänker gå. Han säger sig vara sjuk, trots att han inte sjukskrivit sig enligt gällande regelverk. April 2021. Vid släpp till yogan har Abraham på sin privata klocka som piper i säkerhetsbågen. Personalen tar hand om klockan och upplyser honom om att han inte får med sig klockan till sysselsättningen. Augusti 2021. Abraham kommer in i vaktrummet med ett par beige chinosbyxor som han klippt benen på till shorts. Förhörsledaren förklarar att det inte är okej. Han kommer få betala skadestånd för byxorna. Oktober 2021. I skapande verkstaden plockar Abraham upp en sockerbit ur byxfickan och lägger den i en låda avsedd för kartongark. Han frågar om han får ta med sig sockret i avdelningen. Kollegan upptäcker en bläckpenna som han haft med sig från avdelningen. Abraham har gjort sig skyldig till brott mot föreskrifterna genom att ta med sig en penna samt socker från sysselsättningen. Abraham frågar när jag tror att han kommer ut därifrån och jag svarar att det nog kommer att dröja länge. Kanske 8-10 år. Om Gud vill, svarar Abraham, så går det snabbare. Om Gud vill så är jag ute redan inom ett år. Om Gud vill. Det var synd det som hände på Ikea, men ingen människa är perfekt. Ingen, säger Abraham.
Kan du kanske göra en sån här sak en gång till senare i livet?
Nej. What do you mean exactly?
Kan du mörda fler människor senare i livet?
Nej. Even I don't want to do any problem, you know. Even I don't want to fight, you know. It's not good, you know. It's like how can I tell you? It's not good. I like good life, friend life, you know. Yeah, enjoy life, love life, you know. Yeah. Like study thinking, you know. Like school life, that's the best, you know.
Du har lyssnat på Fängelsepodden, en exklusiv Podmi-produktion. Intervjuare Ola Lagerström. Ljudbearbetning Emil Drugge på Drugge Sound.